Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Fredag och Toto-svenskan är återigen tillbaka. Det är allsvensk omgång som stundar. Det är semestertider och Kalle, det tränade Toto-svenskan ögat. De som har varit med oss ett tag noterar att vi steppar upp i studion.
Ja, jag tycker, vet du vad jag tycker? Jag tycker inte vi säger någonting. Nej. Får vi bara se om det är någon som märker. Alltså lite så här fin fem fel grejen här då. Fast fin... två rätt.
Ja, och man bevisar ju att man är ny om man inte sätter den ganska fort.
Ja, ja då är man en färsking. Det stämmer.
Hur är läget med det? Det är ju semestertider va?
Ja, men det är kanon, precis som jag sa innan. När det är semestertider, då jobbar ju inte folk. Och då innebär det att det finns parkering för mig så jag kan åka i sista sekund och ändå parkera precis utanför dörren. Så jag är väldigt glad för.
Annars har det varit mycket gula lappar under våren.
Jag har samlat på mig ett gäng, ja.
Men det fakturerar du för. Så det är lugnt.
Ja.
Hörrni, vi har ett jävla fint program och bra timing med tanke på att Ebbe är på plats och Bernevall är på plats. Och precis innan den här sändningen så vart det officiellt att Zeidan har gått från Sirius, som är Bernevalls lag, till Malmö, som är Ebbes lag. Jävla timing.
Jävligt fin timing och vi ska bara poängtera att det är liksom inte vi två som är förändringen i studion. Så att inte, liksom folk gissar på det första de gör.
Ja, vi har faktiskt en liten shoutout till Andreas Wilhelmsson här då, som satte den direkt.
Ja, det är klart. Bakgrunden. Det är klart. Fint. Du var lite halv missnöjd, eller så här, du var inte helt såld på att det är AC som pryder en av backdropsen här i studion, med tanke på att han eventuellt inte då ska vara kvar.
Nej, det var väl en sanning med modifikation, men det är väl bara så att det kan ju vara så att ni behöver byta efter säsongen igen. Men det finns väl stora lite utosvenskan, så det gör kanske ingenting.
Så dyra är de inte, våra backdrops. Kanske att det blir Zeidan då?
Ja, kanske det.
Just det.
Det har ju varit en ganska risigt bevarad hemlighet att Zeidan ska skriva på för Malmö, men var det någonting som kändes skönt ändå, Bernevall, att så här nu blev det klart i alla fall?
Ja, men lite så är det ju. Alltså det är bevis på att pengarna kommer in. Man kan liksom börja jobba här i sommar och se vad som ska förstärka Sirius. För det kommer ju hända såklart. Det har redan hänt nu med någon mittback från Helsingborg. Som vi alla kan komma överens som heter Jakob Persson.
Ja. Han har ju varit med i Toto-svenskan.
Vad är det?
Fölkerling tror jag.
Ja, då kan du allt såklart om honom.
Fölkerling, ja. Jag har en brorsa som spelar i Romas Primavera-lag. Så jag vill helst prata italiensk fotboll med honom.
Det skrev folk direkt. Folk var riktigt taggade på brorsan framförallt. Ja, det är kanske oroväckande, men vi får väl se. Det är också det jag vet om honom i stort sett. Jag tror att han spelar faktiskt här nyligen mot Falkenberg för Ängelholm. Han har varit där och kommit igång efter några korsband. Och han tror att han tog två gula på 7 minuter. senaste matchen. Så han är i form helt enkelt.
Spelar man gillar.
Rakt in från start nu i helgen.
Var det i det förra avsnittet där vi pratade om den här spelaren som hade tagit rött? Ja, det var någon blåvitt lirare va?
Ja, ja, två röda på... Det var väl också sju...
Provspelare var det va?
Provspelaren var från brasilianska division 8 och hade ju hoppat in, tagit rött efter 8 min eller något.
Ja, men det var inte Tiki-Taka International FC.
Nej, det var en annan spelare.
Det är bara kul, jag ville bara säga det. Det är bara kul att säga Tiki-Taka International FC.
Det är inte som gamla Raul Kaku som spelade i Malmö FF som skallade Christian Järdler och gjorde självmål i samma match.
stark insats. Vad tänkte jag på? Kalle, du vill pusha för lite tävlingar och grejer också.
Ja, men det vill jag faktiskt. På Unibet så lottar de ju ut biljetter ibland och det är ju världens enklaste tävling. Förutom att ni måste då hitta det här Instagram-inlägget som de har gjort. Det är ett Instagram-inlägg som lades upp för kanske fem bilder in i deras flöde. Och då kan du vinna 5 stycken VIP-biljetter till Bayern Blåvitt den 11. Och det enda du måste göra är att gå in och liksom, ska vi säga, du ska bara skriva... Ah, nu tappar jag bort här. Du ska lajka inlägget bara så deltar du i utlottningen.
För att vara väldigt enkelt så gjorde du det väldigt krångligt.
Jag gjorde det jättesvårt. Så här, gå in på Unibet, hitta bilden på Bayern Blåvitt och så likar ni den. Då kan ni vinna 5 stycken VIP-biljetter till matchen.
Fan vad snyggt. Vi har ett kul avsnitt framför oss. Vi ska ringa Oskar Månsson, var det lider. Vi ska också ringa Jim Rånäs. Han håller ju på Bayern, det vet ju folk om som har följt oss. Där händer det ju en jävla massa grejer. De ska värva massa spelare. De har väl också värvat spelare. En gubbe som är på väg in är ju eran gamla gubbe Vagic. Vad känner du kring det?
Alltså man skulle kunna skriva en milslång lista på liksom gamla MFF-spelare som Jesper Jansson både har varvat och har velat värva. Så det förvånar ju inte någonstans att han går efter Pavle Vagic. Jag vet inte, när man läste i kommentarerna på det här ryktet som skrevs av, var det bara Expressen var det som skrev det?
Var det inte Disco?
Det kanske var Disco. Ja. Skitsamma, det var det i alla fall några norrmän som gick in och sa fan vad skönt att vi blev av med honom, han har varit totalt värdelös.
Det har varit många norrmän som var glada, ja. Som håller på Rosenborg.
Så att, ja. Det känns ju som att Jesper Jansson scoutar liksom, för detta klubbar snarare än kanske prestation.
Sen ska det bli intressant att se, alltså höra med Jim vad han tänker. Alltså så här, bortsett från att han uppenbarligen inte har frälst Rosenborg-supportrarna så är det ju en mittback/defensiv mittfältare där de nyss betalade ganska dyra pengar för Sadiko. De har Fenger och Kurtulus som väl typ har varit ett av seriens bästa mittbackspar. Och jag menar Vagic, han köptes väl för 1 miljon euro, 10 miljoner svenska kronor av Rosenborg. Han är ju inte gratis att hämta från Rosenborg. Så att man undrar ju så här, är det verkligen vad Bayern ska splasha pengar på just nu? Det känns märkligt.
Absolut. Men så här, det är väl en till deras försvar, så en väldigt mobil spelare, och när han spelade kom in, om det var förra säsongen, så tyckte jag att han förtjänade mer egentligen. Och jag blev faktiskt lite ledsen när han lämnade, så att i det stora hela, även om jag raljerade lite tidigare, så tror jag att ändå det är en bra värvning, och jag tror att han har gjort det bra i Hammarby faktiskt.
Vi får se, det händer ju som sagt en del kring era klubbar också. Ska vi börja bara, vi pratade ju med Jossi på länk senast om det som har varit rubrikerna kring Malmö den här veckan, nämligen tröjan och insatsen här mot vikingagänget från Island. Ifall du ska plocka ner det, framförallt den här matchen då, för du var ute på Twitter och så här, fan det är inte ofta man buar efter en seger. Du var en av dem som jag förstod det som gjorde det, men nu när det har gått ett par dagar, hur låter det i skallen just nu?
Alltså jag buar ju inte fortfarande, det gör jag inte. Men man är ju såklart missnöjd. Men det är också liksom isolerat till en match, så kan man ju tåla att vi spelar så. Jag menar, om man kollar rent historiskt, det vi brukar prestera i den första omgången, så brukar det sällan se särskilt bra ut. Men om man då adderar liksom de matcherna som vi spelade innan dess mot Sundsvall och Helsingborg, så blir det som en slags samlat byrop för hela den insatsen, och speciellt vissa spelare som inte riktigt kan känna igen eller kanske inte har känt igen under säsongen då. Till exempel han som är bakom det där AC som man liksom svor ordentligt åt under den matchen.
Det, jag kan tänka mig också att det varit lite retroaktivt efter giffarna. Alltså det var ju många som inte var uppe i Sundsvall och fick chansen att bua på slutvissla där. Lite som att man tog den nu.
Ja, men så var det. Och sen släppa in mål i liksom matchens sista spark är ju, mot ett sånt lag. Det är ju...
Hur mycket lägger du på Milos att ni i 3-1-ledning på hemmaplan ändå pushar på framåt, öppnar er och vill gå för fyran, vilket i slutändan kostar ett onödigt 3-2-mål istället, vilket gör att matchen, ja, men lever när det är turmötet på Island nu. Hur mycket utav skop, eller hur mycket av buropen riktas åt tränarhåll här?
Men det var inte just det som kanske var problemet. Problemet är att vi liksom inte kan föra en match när vi har spelat med en man mer i 55 minuter, att vi fortfarande ser liksom fysiskt underlägsna ut, trots att vi då har ökat träningsbelastning och liksom ja, har liksom uttalat att vi ska vara liksom bättre fysiskt förberedda än alla andra lag. Att vi går för fyran tycker jag är fullt naturligt. Vi möter det lag som är rankat 462 i Europa och vi har en man mer. Alltså vi ska vinna med 4-1, eller vi ska ha mer än 3-1 ska vi ha, så att säga.
Jag fattar, och nu börjar det snackas om alltså Silly hos Malmö lever ju i allra högsta grad. Josip har ju varit här och sagt 4-5 spelare, då höjde man ju lite grann på ögonbrynen, men så verkar det ju nästan bli. För Sibi är klar, Zeidan är klar, det kommer rapporter som är ganska tydliga från både svenskt och polskt håll om att Josef Ceesay är på väg in ifrån Gdansk, tidigare Brommapojkarna, tidigare massa jävla klubbar, bland annat Helsingborgs IF. Det är ingen spelare man har sett så mycket i den polska ligan, men, och du var ju ute också och bara, kan någon uppdatera mig, vad är han bra på? Vad svarade folk? Vad har du lärt dig det här dygnet?
Ja, men jag fick väl lärt att han är liksom, har en otrolig speed. Att han var liksom en, när han spelade i Helsingborg var den som, en av de som mätte upp högst maxhastighet i Helsingborg den säsongen, och att mycket potential, men som man liksom aldrig har, riktigt har fått ut någonstans där är det jag vet. Sen har jag inte sett en endaste match av honom i den polska ligan, och det tror jag inte att någon av dem som är skeptiska har gjort heller, för det är ju ganska många som är skeptiska, och jag tycker att man får lugna sig lite där. Jag är nästan på väg att göra en samma rant som Josef Ladan, men men man får, folk får chilla lite, för att jag menar, skulle han bli klar, ska vi liksom då rata han på förhand? Vi fan inte Gnaget. Vi
Nej, där är vi mest. Låt oss ha den. Ja. Såga våra gubbar redan innan de har spelat. Men du, vi
speed behöver vi, så det tycker jag liksom, är liksom ändå så här, det kan jag liksom ändå tycka är positivt.
Men en klassisk kombination, mycket speed, lite slutprodukt. Mm. Jag har heller kollat i Polen, men
på tal om Gnaget menar du? Kipioka och
ja, men när man snackar mycket speed. Det var ju Kevin Wright som var i Örebro länge och oss nu lite reserv liksom på ytterbacken eller wingbacken. Han springer ju som fan, det ser så bra ut fram till han ska möta en motspelare, och så blir det inte så mycket. Det känns som en kombination som liksom är, ja, det är trendigt att undvika. Det är trendigt kombination.
Kolla nu, Mjällby värvade igår Heradi Rashidi. Samma sak, han är snabb som satan, men sen händer
det
inte så mycket.
Men var det inte Nordin Gerzik som sa det just i den här podden att de som är snabba fotbollsspelare har aldrig behövt lära sig att bli bra fotbollsspelare, för de har hela tiden kunnat förlita sig på sin speed.
Ja.
Medan de som är liksom lite långsammare behöver liksom träna upp annat, kanske spelförståelse eller en bättre passningsfot. Jag tror det ligger nog ganska mycket i det.
Absolut.
Och har man speeden och är bra samtidigt, så spelar man inte allsvenskan någonstans där.
Så blir det. Det sista jag skulle vilja ha till AIK just nu är ju snabbhet. Jag vill ha någon som liksom kan passa en medspelare och sådana grejer. Men du, ifall man sitter utifrån och sådär som vi alla andra icke-malmöiter gör, så har man ju tidigare fönster, eller så här, tidigare Malmö har värvat spelare, så har man ju ofta känt att så här, det här är spelare som kanske inte är, ska vara i allsvenskan. Mm. Alltså när ni plockar Birmancevic, så kände nog alla tidigt att så här, det här är nog en spelare som Malmö bara kan ta och ingen annan. Och han är nog för bra för den här serien, vilket han har visat att han har en höjd som han har. Kiese Thelin, Antonio Colak, alltså den typen av spelare. Zeidan, all respekt till Zeidan, jag tycker att det är en fantastiskt bra fotbollsspelare. Men jag tycker väl kanske inte att så här, det är inte, han har väl inte riktigt visat att så här, det är Malmö-kvalitet än. Det kanske han kommer bli. Men jag minns när ni plockade Emil Forsberg till exempel. Att så här, han tycker jag hade visat mer i giffarna än vad Zeidan har gjort i Sirius, om ni förstår vad jag menar. Sirius har haft andra spelare som typ Vecchia, där man kände att så här, det här kan det nog bli Malmö. För att den här gubben skiffrar in poäng i varje jävla match. Och samma nu med Ceesay, att man känner att man blir inte lika skraj när det ryktas om vilka Malmö plockar in som man har blivit tidigare. Mm. Hur känner man i Malmöled?
Alltså jag tycker väl Zeidan och i sådana fall även Cisse kan gå in i samma kategori, att man vill spetsa bredden. Det som vi kanske har liksom blivit ganska avslöjade för den här
får man säga.
Och att vi liksom vill spetsa där, samtidigt som vi också kanske håller på att slussa ut vissa spelare som både ålder eller kvalitet inte kommer att spela Malmö FF särskilt länge till. Liksom. Sen tycker jag liksom Siby är väldigt tidigt att säga, men där tycker jag det är liksom en...
Siby känns ju som en sån spelare. Där man, alltså, det kan mycket väl visa sig vara att oj, här spänder de musklerna.
Mm. Och sen så snackas det ju om Berisha där.
Just det.
Valon eller Veton, jag kommer inte ihåg vem av dem.
Det finns ett par Berisha. Inte han som gjorde 100 mål i U16 VM och sen gick till Roma precis. Och Panathinaikos.
Han är tillbaka också i Rumänien, förstår jag.
Men det här är en norrman som har liksom öst in mål 2 säsonger i rad. Mm. Vunnit skytteligan i Norge. Alltså plockar med honom och är det någon slags målgaranti, och där snackar vi ändå en värvning som vi är nog ensamma om att kunna göra.
Ja, Bayern var ju där och försökte, men det vart väl lite för dyrt till slut. Mm. Även för Bayern, även om de har...
Jag tror det kommer vara sjukt dyrt för oss också, men...
Ni har ju degen.
Det har vi, absolut.
Så att du känner dig ganska liksom trygg i de här värvningarna ändå, att det är nyttiga förstärkningar för Malmö. Både Cisse och Zeidan, tänker jag då. Ifall det nu blir klart med Cisse.
Ja, men jag tror att för att någonstans få in hungriga spelare som inte har vunnit allt, spelat det de liksom... eller uträttat det de kan göra i MFF, för att det är liksom majoriteten av truppen har ju nu vunnit guld, cupguld och spelat Champions League. Vi behöver få in spelare som inte har gjort det, som vill göra det. Och då tror jag att få in en Zeidan som kände att han snuddade ändå på liksom en januari-turné ganska nyligen, och få in honom och han liksom ska bevisa sig, tror jag kan bli hur bra som helst, även om han kanske liksom inte är tänkt som startspelare direkt.
Förstår. I Sirius då så händer det ju också grejer, framförallt ut då, med tanke på att Zeidan har försvunnit nu. Det verkar också vara, är det officiellt? Vad heter han? Karlsson som ska till...
Det är inte officiellt, men, nej, det, men det är väl disco. Så då är det väl liksom i stort sett klart, känns det som.
Han har bränt tidigare.
Ja, okay,
men jag litar på honom i det här fallet också. Men vad känner du där? Karlsson till Kalmar. Han har inte varit någon startgubbe och bärande för det så.
Nej, så är det ju inte. Alltså det är ett problem liksom i läget Sirius är i Sillemässigt, är ju det här att vi vill sälja, vi gillar att sälja. Zeidan känns ju superbra för klubben liksom, och det är en bra försäljning på alla sätt och vis. Men det är just det här att man vill få utslag på lite andra prylar som vi ska göra bra i Sillen, och det är till exempel att förlänga kontrakt då.
Ja.
Och det är liksom där vi står och faller med de här, både Chabani ut som verkar vara på gång, och nu Karlsson då som är väldigt oväntat. Han har ju varit som en truppspelare, 25 bast, är ju Sirius produkt från början. Mm. Och är väl omtyckt av tränarna och så, men ändå inte fått en speltid han kanske tycker han förtjänar. Och då, ja, alltså tappa honom nu känns ju väldigt tufft på det viset. Det känns inte tufft på att Johan Karlsson kanske är en jättebra allsvensk fotbollsspelare framöver. Han kan ju vara det, det vet man ju inte i nuläget. Men det tuffa är ju det här att det känns på att vi borde ha muskler nog, eller vi borde kunna övertyga dem nog att det är här du ska vara, inte i Kalmar då.
För liksom, nej, för att jag menar,
de i Kalmar, även om Rydström är bra på att snacka.
Och Norrköping. Ja, alltså Norrköping ligger 11.
Ja, jag vet.
Och ni slog dem nyss. Och ändå går en startgubbe från Sirius till Norrköping.
Ja,
så den kanske gör ondare.
Ja,
än
exakt.
Vad Zeidan gör.
Exakt, men den känns ju liksom tydligare i att man kan acceptera att Norrköping kanske har större muskler än vad vi har. Mm. Alltså någonstans ekonomiskt, att det är lockrop nog, och det tror jag är rätt stor skillnad.
Men det har ju inte Kalmar riktigt.
Kalmar känns, de kanske har någon tusenlapp mer, men det är inte nog för att det ska vara intressant.
Ja, där måste det vara andra saker som just Rydström kan motivera och någonstans vara framtidens tränare eller liksom hur ni tog
det. För någonstans kan man köpa liksom en silververklighet för Sirius där man får sälja Zeidan och man får ha liksom ett alltså vi är liksom lite nya i det här med legoknäckt lag. Vi har ju kommit från lägre breddgrader i serierna och liksom är vana att kunna bygga långsamt och spela länge. Så det är en ny upplevelse i sig, liksom det här läget någonstans. Och jag kan köpa att vi tappar Zeidan, han har kommit in och varit med ett år och vi får pengar från honom, det är ingen fara. Jag kan köpa att liksom vi har KK som är bästa spelare som är tydligt AIK-are. Det gör mig inte jätteirriterad i grunden. Kanske att Roger från Eskilstuna på sig vad AIK-are är lite jobbigare. Men det är alltså problemet.
Ja, det var en av de märkligare intervjuer vi har gjort.
Vad är det som pågår?
Alltså 2 dagar till match sitter Filip Rogic som har gjort 1 år i AIK och säger att han älskar klubben och hela den grejen.
Det var, vad är det som händer där i Filip Rogic? Man blir ju trött totalt. Men det där överlag är en sjukdom liksom, bland fotbollsspelare i allsvenska, kan jag tycka. Att man liksom sitter där och liksom tycker det, man vill liksom visa upp sig för de stora klubbarna även om man blir intervjuad av dig. Liksom.
Alltså, och även när man har liksom...
alltså, så att hålla på Sirius redan, man vet man bara sluta. Alltså, håll käft. Alltså, så här, stå där, håll din käft. käft bara för stunden liksom. Ja. Du får hålla vilket lag du vill, men du behöver inte säga det. Varför ska man liksom ta, alltså det är samma sak med KAK, så där är all respekt, han verkar vara en smart kille så. Alla vet att han har AIK, man behöver inte säga det direkt efter matchen, du vet, alla vet. Mm. Du behöver inte ens blinka liksom.
Också lite extra jobbet när han kanske inte har kommit upp på den nivå som man förväntar sig på förhand.
Nej. Och den här känslan.
Alltså KAK har ju ändå ju, ja, KAK, han har gett sig själv mandat. Jo, han har ju säga vad han vill.
Ja, visst. Och han liksom, sen kan ju folk, jag känner också så här, man bara, ja, nu är jag trött på KAK. Sen gör han något mål och så verkar han vara smart i övrigt och så blir det okej ändå liksom. Mm. Men Rogic, det var ju faktiskt en annan historia. Men, men hela den biten med legoknäkten är lite jobbig, du vet. Att man, alltså, men jag kan ändå köpa den. KAK nu skrev så här, wow, på Instagram när Seydam blev presenterad av Malmö FF. Även det är såhär, ja det är din kompis, men skriv det i Messenger liksom. Mm. Ni ska ändå mötas snart igen. Ja. Jag tycker det är lite såhär, ja. Fuck that, liksom.
Men vad vill du att Sirius gör med degen då? Alltså ska man förlänga, försöka
ska förlänga med Johan Karlsson? Det är det jag ska, det är det vi kommer till. Ah, okay. Ja, där. Alltså, och då, jag kan köpa allt det där, alla de här spelarna som man kan strunta i och inte behöva ha någon känslomässig relation till. Fine, prestera på planen, det är lugnt. Men Johan Karlsson-typerna, de måste vi liksom låsa upp. Och vi måste använda de pengarna vi får in för att ge dem lite fetare kontrakt. Utmana Norrköping, framförallt utmana Rydströms Kalmar. Liksom.
Så inte bara återinvestera, utan alltså, återinvestera i form av värva, utan typ Jamie Roche nu. Ja, ta sig den deg, ge han en högre lön och längre kontrakt.
Och jag vet att det finns liksom ett sug hos de som jobbar med det här i Sirius att skriva längre kontrakt från början. Nu hade man bara skrivit 3 år med Johan Karlsson sen de skrev, och det bet ju en lite arslet nu, sen kanske han hade lämnat, alltså ändå, vem vet. Men det känns lite så, nu när vi tog den här mittbacken från Jakob här, från, jag kallar honom för, från Helsingborg, skrev han ut till 2026 nu liksom, för han är ung och så. Så det finns ju en idé att skriva längre kontrakt från början. Men just att kunna förlänga, det sa jag senast jag var här också, det är liksom det nästan känner att vi måste börja göra, för vi har så jävla många bra spelare som gör 2 bra år hos oss. Och sen tappar vi dem. Och nu tappar vi till de som inte har gjort så bra säsonger hos oss.
Och på infronten så ryktas det om någon isländsk ersättare till Chabani, och med tanke på att Fonene, han verkar skjuta med, han sitter ju inte med hagelbrakar utan snarare sniper.
Ja, eller hur?
Känner man som supporter att så här, lite som, vi pratade med Jocke här senast, de var ju helt jävla frälsta över den här nya Stig. Mm. Att det är så här, säger Stig att han är bra, då är han bäst i världen. Känner ni samma sak med Fonene, eller att så här, om Fonene har hittat den här gubben, ja då är han väl bara att plocka.
Ja, men lite så har det ju varit, att hitta folk som är i 20-årsåldern någonstans ifrån som inte har spelat så mycket, och så blir de bra i Sirius. Så det, jag litar rätt mycket på det. Sen är det ju svårt liksom, att plocka 19-20-åring från Island och ska rakt in och ersätta Chabani i tanken, tror jag faktiskt. Omarsson heter de efter dem, tror jag.
Något sånt.
Ja, något sånt.
Det är det de heter.
Ja, de heter ju ungefär det. Så att, ja. det är bara hitta en...
Dubbelförnamn och alla är någonting sånt.
Och alla är släkt med Gudjonsson.
Men jag känner mig absolut trygg i att vi gör sådana värvningar. Det känns inte oroligt alls. Vi har ju så pass bra statistik på det. Även några värvningar som är lite småskadade nu som ska tillbaka. Patrik Wadike pratade om senast från Landskrona mittback. Så att jag tror att det kan bli bra. Filip Olsson gjorde ett bra inhopp sist som vi har på innermittfältet. Också ung, utvecklingsbar. Skåning. Vi gillar skåningar numera. Mm. Så att det känns rätt tryggt så. Men det är klart att man hade velat in något av de här lite mer etablerade namnen som du pratade om, Stensson i Sundsvall eller liknande. Också.
Men vad hade gjort er mest darriga då? För att jag menar, det låter ju inte som att det är så oroligt att så här, spelare går, spelare kommer, det kommer bli bra.
Ja.
Är det att tappa typ von Heine, eller är det att tappa Ola Andersson? Eller
i slutändan är det väl det att vårt liksom det långsiktiga projektet sitter lite grann i den sportsliga ledningen. Och
de har blivit nyckelpersoner.
Ja, visst. Och de är också unga och talanger någonstans. Och det finns större klubbar med större ekonomi som kommer börja rycka i dem förr eller senare. Så att få liksom rejäl utveckling på den här generationen, sportslig ledning kanske, och det de gör. Alltså det kanske är liksom huvudintresset. Liksom. Alltså får man igenom det, får man ut det Bäckström har och kan göra i Sirius, får man ut det von Heine kan göra i sin roll, Ola Andersson liksom fortsätter lyckas med att plocka in nya, så vore det ju, är ju det liksom det viktigaste kanske. Vår strategi som alla hyllar och som jag själv också tycker är bra, att när ska den ge sportsligt högre positioner? Det måste den göra innan de drar.
Hur gammal är von Heine?
24 typ, 25.
Det är ju ingen högoddsare att det sitter klubbar i Stockholm och på västkusten och fan till och med nere i södra Sverige och känner att nu börjar han träffa rätt lite för ofta, göra lite för bra grejer. Ska vi inte slå ett samtal till?
Nej, visst. Och jag är lite så jäv med honom, för han har ju liksom varit med länge i Sirius kretsar. Han skrev ett mejl till min podd jag hade 2015 och sa, jag är från Göteborg, jag är 15 år typ. Vi lyssnar på er podd och typ är ungdomstränare, något lag här. Jag typ gillar Kim Bergstam, vi är typ släkt. För jag går på match med er, utsikten borta, superrätt. Dök han upp och sa att en dag ska jag vara tränare i Sirius.
Hur många procent har du på den värvningen då?
Verkligen.
Så att det finns ändå en förhoppning om att så här, Sirius hjärtat gör att han stannar här.
Ett tag till, ja. Ja, exakt.
Sen kommer degen.
Exakt. Och då ska han gå
och då inte Degerfors.
Nej, det vore ju sjukt. Han kanske är en sån kille. Han gillar att bara göra, vet du, nya resor. Nu ska han ta Degerfors.
Jag har varit i Degerfors. Jag tror att man kan undvara den resan. Ja.
Det tror jag att man kan skita i. Men det låter inte som att du är liksom allt för deppig över att så här bärande spelare lämnar just nu. Nej, alltså,
just, och det känns som att man har liksom vant sig med Zidane och Chabani ut nu någonstans. Man liksom processat klart det. Och senast då gjorde vi ju match utan både Chabane och Zidane, och andra halvlek fick vi in till exempel Sugita, som inte får glömma, Sirius har på kontrakt, och när han är frisk nu är han absolut lika bra som Zidane, skulle jag säga.
Ja, och han, på tal om honom, han avgjorde ju här senast mot Norrköping. Vi hade ju med Tapper i förra programmet som var, ja men det var ju kris och hela den grejen. Sugita är ju en av de här spelarna som Sirius har hittat i liksom från ingenstans och gjort till Dalkurd först, visserligen. Men den höjden han visade i Sirius, framförallt säsongen med Vecchia, va? Och Acke Björnström till vänster och allt vad det var. Det var ju faktiskt riktigt bra. Sen har det ju varit utlandet och det har varit skadad och grejer. Vad är status på Sugita? Hur mår han? Hur ser han ut?
Han har haft superproblem med ett knä framförallt. Och de har försökt hitta lösningar. Han spelade på sprut och jättemycket förra året. Han gjorde 0 poäng och spelade rätt mycket. Men då små skadad. Så han har gjort något ingrepp som också tog mycket längre tid att komma tillbaka från än vad man trodde. Så det är ju väldigt osäkert kring honom. Men nu gjorde han 45 och var absolut bäst på plan de 45 minuterna. Och liksom styrde och ställde. Han har ju väldigt hög status i spelartruppen. Vet jag. Alla vet typ att han är bäst. Vet. Är han frisk så kommer han vara riktigt jäkla bra. Så får vi hoppas att han faktiskt är på väg tillbaka nu på riktigt och kommer kunna spela 90 innan säsongen är över. Jag tror att det, man kommer skynda långsamt för att det är liksom så läget är.
Nästan lite av så här, och det är man ju trött på, att så här, surret som sportchefer alltid kör, att nej men ersättarna finns i truppen. Alltså jag menar, Zidane ut, Sugita hel, då är lite av problemet löst.
Precis, det är den naturliga ersättaren där på mitten. Så är det ju. Så får vi en, alltså, är han bara frisk så kommer vi fortsatt vara så offensivt och ha spets liksom.
Vad säger du annars om matchen som ni spelade mot Norrköping? För ni gillar ju att möta Norrköping av någon jävla
anledning. Ja, så Platinum Course Arena, det är drömmarnas arena.
Ja.
Verkligen för oss.
Fy fan, säger aldrig det igen.
Men ni har ju dunderproblem där. Ja, och vi också. Ja. Men Sirius åker dit och hämtar treor.
Ja, men det är lite så faktiskt. Och det, alltså, den matchen var ju speciell eftersom första halvleken är Sirius riktigt dåliga. Och liksom, på alla sätt och vis får inte till någonting. Och sen gör man byten i paus. Till exempel Filip Olsson kommer in, Sugita kommer in. Och då hittar man liksom det spelet som man hade mot Blåvitt i första halvlek, där man också spelade riktigt bra. Och då är ju liksom Norrköping inte med i matchen. Sen blir det ju bara 1-0 ändå, men det är ju liksom verkligen dominans. Och det är liksom så bra. Ett Sirius på konstgräs, sorry Malmö, men så är det. Alltså får man upp passningsspelet så kan man dominera mot alla allsvenska lag egentligen. Men det är stundtals också, det är inte hela matcher och vi kan också släppa in mål när som helst.
Vilken jävla våt dröm att lämna Platinum Cars Arena och säga det blev bara 1-0. Alltså det har man ju aldrig gjort. Nej. Det har aldrig hänt i mitt liv, skulle jag vilja påstå. Hörni, vi ska alldeles strax ringa upp Jim och snacka lite grann om Bayern, där det ju är hela jävla havet stormar med assisterande sportchefer som får gå och det kommer in nya med perfekta namn. Det kommer inte dra några Kalmar-skämt och Manjana-skämt och hela den grejen om den här nya.
Jag har missat det här.
Han heter ju Kalm. Xavi Kalm. Spanjor. De bytte en spanjor mot en annan. Men det var ju märkligt att det bara dök upp. Vi är överens om att vår sportchef går. Och så gick det ett dygn och så, här är en ny. Inga motiveringar. Inga liksom...
Assisterande tränare.
Assisterande tränare, precis. Inte sportchef, sorry. Jesper Jansson sitter lugnt.
Och det är vi lite glada för.
Han ska ingenstans, Jesper Jansson.
Han drar det laget ner i botten själv. Alltså.
Det är alla svåra förhoppningar om att så ska det bli. Vi ska ringa Jim och kolla vad han säger om de här senaste rubrikerna som har varit runt Bayern och om Silly och Vagic och allt vad det är. Saidi är väl klar när som helst också. Där har vi Jim Rånes. Hur läget?
Tjena gubbar. Jo, det är fint.
Du, det svänger om Bayern.
Ja, det gör ju det. Inte bara i poddar. Men nej, visst är det så. Det är mycket som händer. Det är mycket som är nytt, verkar som. Även om det inte är så mycket som är konform förutom kanske ass.
Bra stillbild nu. Får vi lov att konstatera.
Är det dålig mottagning?
Ja, det var lite svaj på linan, men nu verkar du vara tillbaka i alla fall.
Okay. Men alltså, på kontor var det konstigt. Borde vara bra, tycker man.
Man tycker
det. Flashiga lokaler liksom.
Ja. Men du, om vi börjar där då. Hur tolkar du det där? För det var ju många bajare som blev jävligt upprörda när det kom ut att ASS-tränaren får gå. Och det fanns liksom ingen rimlig motivering eller förklaring eller vad som helst. Utan det var bara, vi är överens, tack och hej.
Ja, precis. Det var ju verkligen så här blixt från klar himmel, och sen han hade ju en väldigt så här artig liksom hej då, och Bayern också på något sätt, att det var liksom men tack för den här tiden och vi ses igen ungefär, eller vi ses någonstans, jag vet inte om det, jag menar på Tele2 eller på stan liksom, men nej, jag vet inte fan, det kändes jävligt skumt. Och sen var det ju sen ja, att de liksom Bayern gick, det var ju liksom från Hammarby sida också jävligt trevligt eller så här välpolerat hej då. Och sen så blixt från klar himmel så står en ny tränare, också spansk då, och dyker upp, och det måste ju förmodligen redan vara klart sen länge då, i och med att det var så tätt in på liksom hej då till ny presentation. Men det enda jag kan liksom, som jag har så här...
Det verkar ha varit kall på våran lina, Jim. Vi ber om ursäkt för det.
Ja, det är ingen fara.
Men som du var inne på, det kändes ju klart på förhand. Men har du liksom, har dina liksom ingångar och ditt kontaktnät, har du blivit klokare på varför man gör den här förändringen?
Nej, inte alls. Jag har hört lite, alltså det jag har hört bara. Jag har ingen jättekonfirm på det, men det är väl att det fanns ett, alltså det fanns alltså missnöje, men det är uppenbart i och med att de byter. Så jag skulle säga att det fanns ett missnöje, och att det är uppenbarligen då, eftersom den här Xavi Calm, som ni så fint precis sa, jävla bra namn. Han var ju redan liksom, han stod ju på Årsta samma sekund som de hade twittrat ut eller liksom kommunicerat att Ivan skulle försvinna. Så att han måste ju ha varit klar redan innan. Och sen det man kunde se var väl att han, Ivan Piñarol då, han har väl varit i väldigt många klubbar och under väldigt korta sessioner. Det enda jag kunde utläsa av det där, att han har varit typ 8 månader var längsta stället han hade varit på. Han var ju, jag tror att han var akademichef för AFC, och alltså han bytte jävligt många jobb liksom. Så jag vet inte om det har med det att göra, att det är kort brintid eller var han för bra på fasta situationer?
Ja, det kan ju vara det.
Det
kan vara det alltså. Men annars så, alltså historiken gör ju att det känns som en smash and grab tränare liksom. Han kommer in, gör en grej, drar.
Ja, men alltså om man tittar på hans, jag kollade bara på hans CV, han hade ju varit väldigt kort tid i väldigt många klubbar. Och relativt ung fortfarande, så jag vet faktiskt inte. Det känns ju lite konstigt. Sen när man inte riktigt har koll på det där och exakt vad en ASS-tränare gör och sådär, men att jag förstår att han skötte fasta typ så, och sen är väl att liksom, då är det lite svårt att så här vikta och hur mycket det där betyder, tycker jag. Jag liksom lite mer, eller så här, jag fokuserade mer kanske på spelarna som är ut och in, rykten och sånt där. Det är lite roligare än att prata om ASS-tränare.
Då byter vi till det då. Det kom igår att gamla Malmö-liran Pavel Vagic är på väg in. Defensiv mittfältare, mittback, kan spela på rätt många positioner, men ska väl vara centralt i plan, som jag har förstått det. Vad känner du kring Vagic?
Alltså, positiva sidan är väl bra ålder. U21-landslaget, och alltså alla spelare som blir sålda från en allsvensk klubb till eller alla, men liksom, det är väl ett kvitto att man blir värvad från Malmö till Rosenborg. Alltså, sen är det säkert att han tog en tröja i Malmö och så vidare och så vidare, men det känns som en liksom, talang eller så här, prospektmässigt bra. Hur han står sig nu liksom, om det är tänkt att han ska gå vara liksom en av kanske tre då roterande mittbackar, jag har för dålig koll på honom, måste jag säga. Jag har läst lite att det, liksom, att det har väl gått lite si och så med i Rosenborg, men att talangen ska finnas där. Jag vet inte, det är väl ungefär det jag vet liksom. Men jag, alltså, som framtidsvärvning så tycker jag väl att det känns som en bra lösning. Speciellt om man kan liksom fasa ut Björn Paulsen, som inte har haft någon bra tid i Hammarby och kostar säkert en del pengar. Om han går att sälja till, är det Odense va? Alms klubb.
Ja, det är väl någonstans där.
Ja, då är det väl, det skulle kännas som ett truppmässigt ganska bra byte. Eller liksom, och Magyar verkar ju inte skriva på nytt kontrakt heller. Så att föryngra truppen är ju aldrig dåligt. Liksom, och med potentialspelare istället för lite rostigare äldre spelare som är på sluttampen. Det är väl ungefär det jag tycker. Mm. Jag har inte sett honom så mycket. Har ni någon i studion som har sett honom mer?
Ja, kanske, Ebbe eller? Har vi här. Han har ju stenkoll på varje.
Ja, men jag tänkte säga att när han spelade i Malmö sin andra session, eller rättare sagt när han fick speltid, så var han ju centralt i banan, och det var ju snarare när han var utlånad till J Södra som han blev omskolad till mittback, för att de hade liksom en mittbacksbrist. Och då egentligen frågan, vad behöver ni liksom förstärka mest, anser du? Är det på mittbacksposten eller är det liksom centralt i banan? För mig så är en solklar balansspelare, eventuellt defensiv mittfältare.
Jag skulle säga, alltså, oaktat honom, så skulle jag säga att Bayern behöver förstärka på mittbackspositionen. Som sagt, Magyar kommer nog inte skriva ett nytt kontrakt. Björn Poulsen spelar ju inte mittback när han väl spelar. Och Fjolusson verkar ha fått något bakslag på sin knäskada. Så han kommer inte spela i år, vad jag förstår. Och då är det helt plötsligt inte så många mittbackar kvar.
Kan man tänka sig att typ Sadiku kliver ner, för att han är väl också en som kan spela på.
Men det känns ju så, det låter ju som en yngre Sadiku, alltså han kan spela mittback, han kan vara defensiv mittfältare, lite balans, så det känns som en ung, för att jag menar så
Sadiku Bayern... för lite en andra hållet, att han var mittback och sen blev defensiv mitt.
Ja, men precis, och det känns ju som att så här, för att jag menar Sadiku flyttar man väl inte på om man ställer ut det bästa laget på banan, och jag menar mittlåset med Fenger och Kurtulus har ju typ varit bland de bästa i serien, så det känns snarare som att han ska snurra lite grann och täcka upp när någon utav dem, för det är väl de tre positionerna jag kan tänka mig att det är Vagic bästa positioner, men där känns det ju som att där behöver ni egentligen bara backup snarare än förstärkning i elvan liksom.
Precis, och det är väl det som är, det är väl det jag tycker också, då är det ju roligt att köpa en backup som är ursätt landslagsman snarare än att köpa backupper liksom som man inte riktigt vet om de levererar när de väl får spela. Och nu var inte jag med och pratade ner Djurgårdsmatchen, men jag måste faktiskt säga att jag tyckte Wigren gjorde ett jävligt bra derby. Så som Cifuentes vill spela fotboll, så funkar det ju att ha en liksom mindre fysiskt stark mittback som snarare är spelskicklig, och så får någon kanske någon annan plocka duellerna, eller så har man som mål att hålla i bollen mer motstånd. Alltså, det tycker jag fungerar ganska bra. Då kanske det, som sagt, en U21-landslagsband som roterar lite på de positionerna, det tycker jag är alldeles utmärkt. Helst vill man inte flytta på Sadiku, och det tror jag, det fick man väl se lite i derbyt mot Djurgården, att jag tror, göra så få liksom roteringar i elvan som möjligt är optimalt. Alltså, att spela in Wigren rak istället för, alltså rakt byte mot Fenger är bättre än att flytta ner Sadiku och spela in Jeppe Andersen. Då börjar det bli 2-3 positioner man ska byta sen till slut, och då tror jag att det är bättre att ha en spelare som kan täcka upp. Men om Vagic kan spela på båda de positionerna, så håller jag med. Det är väl en klockren analys att han kan täcka de tre liksom. Sen får man ju se hur duktig han är. Jag sätter honom lite för lite, men om det är det som är alternativet, eller liksom, om det är det hans styrka är, att både kunna spela mittback och defensiv mittfältare, så låter det bra.
Du, hur stressad börjar du bli över anfallssituationen då? Nu verkar det ju bli Bayern till slut för Saidi ändå, även om det verkade ju vara en vändning där ett tag, att så här, nu börjar det komma in utländska klubbar och den grejen. Nu verkar det bli Bayern, men man verkar gå bet på Finn Bogason som blir för dyr. Det pratas om att Astrid Selmani ska flytta hem till Malmö, och han har ju inte varit Cifuentes gubbe riktigt. Så att det räcker det med Saidi in, eller behövs det mer? Och vad vill du ha i så fall?
Alltså, Saidi är väl det tycker jag är en klockren värvning. Sen skulle jag inte säga att det täcker kanske inte upp för problemen. Där honom skulle jag nästan vilja se att man värvar liksom, honom är liksom en del av anfallsproblemet, såklart att han hjälper det, men hade en bra värvning hur som. Sen har de ju värvat också den här David Concha.
Just det.
Jag vet inte riktigt vilken division det var i Spanien. Men
tredje typ.
Ja, precis. Och varit i Japan och spelat lite belgisk fotboll i Barca och sådär. Så att det kanske det är svårt att veta de här spanska spelarna. Vi vet kanske några exempel i allsvenskan, fall är bra skolade och passar säkert jättebra med Cifuentes fotboll. Sen om han liksom gör 2 poäng eller 17 poäng, det är ju väldigt svårt att se. Det lutar väl kanske snarare åt 2 då, men
man har ju ingen aning.
Men det är konstigt, för han har ju inte, det är dumt att spekulera. Mer än att det är skönt tycker jag att sälja 2 yttrar i ett fönster och sen då troligtvis ta in 2 yttrar. Då har man i alla fall förstått att man måste fylla på liksom.
Han har ju inte flyttat i Malmö. Hur funkar det med Jesper Janssons värvningsfilosofi?
Ja, precis. Det är alltid något Skånederby inblandat, oavsett hur man beter sig. Om det säljer eller köp eller saltinkoppling.
Men du, nia då? För där har man ju ändå... Ja. Alltså, det har ju pratats om... Där vill man ju, om man ska tolka ryktena rätt, så där vill ju Bayern inte plocka någon chansning, utan där vill man ju slå på en stor trumma. Det har pratats Finnbogason, det har pratats Jeremejeff. Alltså, där vill man ju verkligen ha något tungt. Och det verkar ju inte bli Finnbogason i alla fall.
Nej, och jag vet inte riktigt vad som är svårt att säga vad som är passar Hammarby bäst. Om det är, alltså, tänker jag spelmässigt liksom. Är Finnbogason en Sifuentes-spelare? Är Jeremejeff en Sifuentes-spelare? Jag vet inte. Och är det det man söker? Eller söker man bara målgaranti? För att det kan ju också vara så att Sifuentes, man får liksom, han får vika sig lite också liksom, för spelidé mot kontra liksom, kvalitet på spelare. Det är inte säkert att man kan hitta någon striker som funkar med honom. Om han verkar ju, i många av matcherna spelar inte ens med en striker. Så att, men min dröm var ju liksom, jag hade gärna hoppats på Finnbogason. Sen vet inte jag riktigt fysisk status och sådär, men man får väl utgå ifrån att om det skulle bli en Finnbogason-värvning så är han ju hel. Men det, ja, det för mig hade varit optimalt alltså.
Hur är Bayern-pulsen annars då, med tanke på, nu har det ju varit ett uppehåll, men jag menar, ska man slå ihop dem, vad är det, 7 senaste matcherna, så ser det ju inte toppen ut, om man säger så. Och det är mycket som händer med spelare ut, spelare in, Selmani-grejen, alltså det svänger, satan. Så ja, hur mår Bayern hjärtat?
Nej, men jag mår rätt bra. Många tycker säkert att jag är tråkig som alltid svarar att jag mår bra. Men jag tyckte Bayern var bättre än Djurgården i derby, trots torsk. Sen om det där upprepas lite för många gånger, att man gör en bra insats och inte vinner. Så det är väl läge att börja vinna liksom. Det är väl framförallt då. Men ja, jag har svårt att liksom döma ut säsongen redan nu. Så jag mår nog rätt bra. Jag är rätt övertygad om att Hammarby slår Göteborg på måndag, och då är det, vad fan är det då? Det är 24 pinnar och 2 poäng bakom serietoppen, så att lite beroende på hur det går heller såklart, men jag har rätt bra feeling. Jag tycker att det är så långt kvar på säsongen, och sen som sagt, du behöver sätta såna värvningar. Det ser ganska tunt ut om fram tills att man får använda sig av Saidi eller David Konch eller vem det nu blir då, och sen eventuellt det nya. Men säg att Bayern skulle lösa Vagic, Saidi, Koncha, då det är klart man vill ha nya, men alltså, det finns mål att hämta i truppen också.
Vad känner du med Selmani då, när det börjar snackas Malmö?
Jag vet att många hackar så jävla mycket på honom. Han får så grymt mycket skit. Bayern leder överallt. Jag gillar ju Selmani. Det är det. Jag tycker om personen Selmani. Fotbollsspelaren är väl vad det är liksom. Men jag är övertygad om att han skulle vara bomb i Malmö. Det är det som är så sjukt.
Ja, det är klart att han hade varit det.
Ja, mycket också för att jag tror kanske han passar säkert lite bättre i Malmö spelstil. Jag vet inte vad ni säger, men han känns liksom klippt och skuren där då.
Det känns också, vi sa det,
men det ska han inte, det hoppas jag inte. Jag
vi sa det i förra avsnittet vi gjorde också. Det känns annars som en ganska lugn förhandling. Det kan gå ganska smärtfritt ju. Jesper Jansson ska förhandla med Malmö, och det finns Zlatan Kurr som alltid nämns när de här två lagen ska nämns i samma mening och sådär. Och Selmani känns ju också lugn och trygg i förhandlingen. Inte alls spretig.
Han vill ju spela Malmö innan, alltså Malmö ratar ju honom för Bayern.
Jo, men alltså, han är ju född och uppväxt där, så det är klart att han vill spela i Malmö innerst inne.
Och han ville att vi skulle vinna cupguld, det är det viktigaste.
Ja, precis. Han höll sig det tålde.
Ja. Nej, men det så att för dig personligen så skulle det ändå ta emot att se honom gå till Malmö, om det nu skulle bli så.
Ja, alltså så är det väl alltid. Jag gillar väl inte försäljningar av den typen inom allsvenskan. Alltså har du ratat en spelare själv och liksom så här, ja, du får inte förlängt kontrakt och den spelaren går till Örebro, ja, eller vad det nu är. Alltså, Nico Jurdjic går till Degerfors, det skiter jag i liksom. Men att sälja någon, en spelare som ändå är någon, har, någon, liksom, har någon typ av stjärnstatus och som alltså, sälja till Malmö, nej, det finns ju inte. Alltså,
det är ju också ett jobbigt läge, för att han har ju inte varit, det är uppenbart att Cifuentes inte vill använda honom. Det är uppenbart också att han har inte varit tillräckligt bra för att utländska klubbar ska komma och hosta upp pengar. Han tjänar ju säkert en ganska fin lön med tanke på att Bayern betalade en del för att värva honom och han var skyttekung och hela den grejen. Så att jag menar, hur många klubbar står redo att köpa honom? Samtidigt som Bayern är ju så här, vi vill ju ha så mycket betalt det bara går ifall vi ska sälja honom. Då kanske man landar i att så här, Malmö är då enda alternativet. För det är de som är villiga att pröjsa 8 miljoner för Astrid Selmani.
Vad fick ni ge? 10?
Ja, men där någonstans.
Nej, jag tror att det var, jag läste igår att om Hammarby skulle köpa var det Vagic eller?
Vagic.
Så, då skulle det vara den dyraste värvningen och han skulle kosta 8. Jag tror att det var Disco som skrev det. Jag minns inte. Jag hackade till lite också för det stod att Selmani kostade 7. Och jag fick också fram att det var så 10-11. Men det kan då det senaste jag läste var att han kostade omkring 7 i alla fall. Men hur som, jag vill inte sälja Selmani. Jag tycker liksom, det, på något sätt landade det på Cifuentes att spela igång en sån gubbe. Alltså, han liksom, någonstans finns det någonting där som måste liksom, det får han lösa. Det är Cifuentes huvudbry, inte min så att säga.
Okej, härligt. Jag hoppas
att det är tråkiga svar jag heter idag, gubbar.
Nej, men jag tycker ändå att det här hade någonting, Selmani-surret. För här märker man att det här nyper vi till lite. Aha, alltså, visst. Det är ändå, det kan bli någonting detta. Ifall det här blir verklighet.
Det känns som att jag kan vara glad oavsett liksom, egentligen. Alltså det är gött att det skapar lite huvudbry hos bajarna. Och blir det inte klar för oss så är det ganska fine liksom.
Men vad säger man? Alltså,
du hade ju gärna tagit
Selmani. Man kan spekulera i, men, eller så här, det spelar inte så stor roll för mig. Men nu av artighet skull så ställer jag frågan, hur känner Malmö kring Selmani?
Alltså som person så tror jag inte det är någon som har liksom särskilt mycket emot
honom. Nej, spelare tycker
som spelare så tror jag att det är som du är inne på, att han hade passat väldigt väldigt bra in i MF, och det är väl lite det vi saknar, den som är liksom jobbar hårt och är liksom i ett pressspel som vi just nu som inte riktigt fungerar, så tror jag att han hade funkat hur bra som helst.
Alltså låna ut Abubakari, plocka in Selmani, snurra Isak Kiese Thelin och Selmani på topp. Ja. Det är ju en ganska klar förbättring.
Såklart.
Mot dagens Malmö. Och jag menar, pröjsa 7-8 miljoner. 7-8 miljoner är inget problem för Malmö att stå upp för Selmani.
Men jag pröjsar ändå 7-8 miljoner hellre för Berisha. Alltså, som
ja, men han kostar ju inte 7-8 miljoner. Nej, då får du lägga en etta framför.
Ja, jo. Nej, men som sagt, jag känner att vi är ganska mycket vinnare i den här situationen.
Ja.
Skönt att hitta så här icke-situationen ändå att vara vinnare. Jag gillar det. Det är liksom ett litet rykte bara, så är man ändå vinnare. Men det är gott.
Den malmöitiska självförtroendet är trycka ner.
Efter den här veckan så får de ju ta det de kan. Alltså den där matchtröjan, den där insatsen, burop, hela den grejen. Det är klart att de greppar de segrar som...
Ja, vi har ju ett halvt program till vi ska älta det i, så att jag får väl ta lite innan dess.
Ja. Men jag kan ändå förstå taker att så här, antingen värvar ni honom och då är det bra, för att det är troligtvis en spelare som kommer göra bra i Malmö. Mm. Eller så har Bayern kvar en spelare som tränaren uppenbarligen inte är jättesugen på att ha och som ibland är lite spretig i media.
Jag är också lite inne på det. Alltså, många får ju där att framstå som att det var... Du minns ju det, Svanen, i alla fall. När... var det Galliani som sa att Balotelli var ett ruttet äpple?
Ja. Det är klart att det är alltså, ett citat.
Jag är lite inne på att jag vet inte hur dålig stämning det är. Så de gånger jag har sett Bayern träna eller man har varit nära liksom spel, så det är inte så att Selmani går runt där och är någon liksom och genom böldpest precis. Alltså det känns lite som att det är någonting som har byggts upp lite också.
Det är inget ruttet äpple, Selmani.
Nej, precis. Det är inte Balotelli under den eran.
Nej, okej. Jag fattar. Det ska bli... Jag hoppas ju att ryktena tar fart ännu mer. Alltså det har ju gjorts en del liksom övergångar, men då har det ju än så länge varit övergångar som har varit ganska logiska och självklara i Allsvenskan. Selmani till Malmö, det skulle ju vara någonting som faktiskt piggar upp.
Ja, det är en bomb.
Ja, det får man faktiskt lov att säga. Jimbo, tack för att vi fick ringa. Har vi missat något kring Bayern eller? Det är jävligt mycket rubriker, så det är svårt att hänga med.
Nej, men det var väl det. Konsa in, Saidi presenteras troligtvis början på nästa vecka.
Ass-tränare byts.
Ass-tränare in.
Selmani ryktas till Malmö. Det är typ det vi har. Ja, och Vagic också. Vagic.
Ja, just det. Vagic, precis.
Fan, jag är så avundsjuk på era klubbar där det händer grejer och det ryktas och det tisslas och det tasslas. Och i AIK så, man har ju såklart på notifikationer när det kommer nya tweets från klubben. Mm. Och då är det så här, förlängda öppettider i AIK. Jaha. Mm. Ja.
Vi har bytt nyans på benskyddstejpen.
Men vi vet att vi kommer låna in tre spelare från liksom League One i sista dagen liksom, på transferfönstret.
Ja, troligtvis något sånt öppet. Jimbo, vi hörs då.
Ja, det gör vi. Ta hand om mig, gubbar.
Kämpa. Ciao.
Ciao.
Saknas inte att prata om runt Bayern. Det brukar ju bli så när Jesper Jansson är inblandad.
Men det känns generellt som att det här fönstret är en av de mest aktiva vi har haft på väldigt länge.
Alltså, ja, vi pratade om det med Nordin senast och var inne på att så här, det var ju så typiskt att jag två avsnitt innan det sa så här, det är så jävla tråkigt i Allsvenskan för inga värvar av varandra. Och så gick det tre dagar och så har liksom åtta spelare bytt klubb inom Allsvenskan och fick ganska sköna belopp och det händer grejer. Jag tycker att det är underbart att det är så. Mm.
Ja, det är kul att det händer grejer, herregud. Och vi är ju med också nu från Sirius håll och nappar lite och försöker hugga lite folk. Liksom. Värven från Sundsvall känns superspännande.
Stensson hade ju faktiskt varit en dundervärv.
Ja, verkligen. Men det känns ju som att vi går runt och lägger skambud och folk blir sura. Så vi hoppas att vi kan höja de där buden lite. Det var ju, AFC var ju rasande på...
Alltså,
ja, exakt. Och sen nu Stensson har vi också lagt ett bud som inte riktigt ska ha varit uppe i standard. För vad Sundsvall tror de kan få i alla fall.
Och framförallt så är ju det där den stora nackdelen. Alltså Malmö är ju alltid en klubb som så här... När Malmö hör av sig så vet man att man kan sätta en prislapp som är ganska hög. Men nackdelen för Sirius nu är ju att nu har det sålts en gubbe för ganska mycket pengar. Ja. Så när ni ringer Giffarna och vill ha Stensson så vet ju de om att, hej, det klirrar nyss till på ert konto.
Ja, eller hur?
Så att det är bara skicka de pengarna till oss så får ni Stensson. Vi skiter också, väl i vad han är värd egentligen.
Ja. Och det är också ett tufft läge att liksom försöka köpa av Sundsvall. Liksom, de ligger liksom redan döende där. Någonstans ska de bara ge upp det sista de har någonstans. Ska vi ta er värdet också? Ska ni sälja till Sirius?
Ja, det är gulligt resonerat måste jag säga. Ja, det är sånt där skiter vi i. Vi bara sticker kniven ännu djupare.
Liksom. Ja, det är där vi måste hamna såklart. Ja. För jag är fortfarande för nej.
Det här är cyniska Sirius.
Ja, det är bra. Det är bra.
Malmö är ju, alltså de andra allsvenska klubbarna är ju såhär, man kommer med ett skambud och hoppas att det går. Malmö är ju de som sitter runt bordet och bara skickar en tom servett och en penna. Skriv vad ni ska för sig bara så swishar vi det på en gång och så plockar vi den gubben.
Och annars så, det var några som också har höjt varningens finger att vi ska liksom köpa spelare från Sirius. Det gick ju inte skitbra sist.
Nej, det var ju stökigt.
Det blev ju liksom nästan en rättsprocess av det.
Ja, eller hur? Det var väl alla möjliga rättsprocesser känns det som vad det handlade om. Det var ju, jag förträngt det där nästan. Ja, det var jävligt intensivt under den perioden.
Mm. Det enda jag alltid, att Malmö har gjort sin research den här gången.
Det enda jag gillar att påpeka att Jens T. Andersson var inblandad i den affären. Och jag har ju ton i sidan mot Jens T. Andersson. Han var ju tränare i Sirius och åkte ur Superettan 2009, om ni alla minns.
Välkommen ner i den båten. Jens T. Andersson som alltså satt i 2-3 år med en arbetsuppgift i AIK, nämligen bygga en ny träningsanläggning. Sattes inte en spade i marken, blir anställd av förbundet med en uppgift. Bygga en ny träningsanläggning för förbundet. Det är otroligt det också.
Ja, lirade alltså.
Ja, det är imponerande.
Hans självförtroende är det vi behöver i Malmö.
Han hade tagit en tröja i den ledningen. Absolut. Det är en sak som är säker.
Han
är
in med på marknadsavdelningen.
Ja. Hörrni, vi ska ringa upp Oskar Månsson alldeles strax. Han rattar ju Fotboll Stockholm, men han gör det ju från Norge. Och var väl också den som iscensatte Fotboll Skåne. Mm. Men nu står Fotboll Skåne på egna ben, som jag har förstått det. Hur mycket följer du Fotboll Skåne?
Skulle säga att det är den bästa...
Är det Jonas Hansson, va?
Jonas Hansson och Ole Törner, ska man inte glömma. Han har liksom jobbat på Arbetet och Skånska Dagbladet. Otroligt bra. Jag skulle säga att det är de som har bäst MFF-bevakning.
Är det så?
Ja, men på den framförallt liksom detalj- och nördiga nivån. Jag skulle säga, följer man Fotboll Skåne så gör man det för att man är liksom inbiten, medan kanske Sydsvenskan där jobbar är liksom mer bredare och liksom, de är också jättebra såklart.
Men Sydsvenskan känns som att de rapporterar ju att Sebi är klar, medans Fotboll Skåne rapporterar hur hans första träning minut för minut såg ut.
Eller snarare så här, hur hans liksom hela förra säsong, för de har ju sett allting i efterhand liksom, typ på den nivån liksom.
De är otroligt
fotbollsnördiga.
Det ska bli kul att höra hur det är att driva liksom Fotboll Stockholm, som ju är motsvarigheten då, med tanke på att det är tre lag. Det är inte sällan som man får höra att du skriver bara om de här och det är bara positivt om de här. Alltså det måste vara en del huvudvärk som dyker in i mejlen som är så här: hej, vi försöker bara göra vårt jobb. Samtidigt som man säger, man drivs ut av prenumeranter. Skriver man bara skit om ett lag när det går dåligt eller så. Så det, jag antar att det är ganska viktigt för såna här mindre sajter att det går bra för lagen. Så det ska bli kul att höra det. Kanske att jag också ska försöka dra ur honom någon form av AIK-rykte. Så att jag liksom får puls i mitt liv. För att just nu så är det låg puls, får vi lov att säga. Vad säger du om det, Kalle? Låter det som ett bra upplägg?
Låter som en jättebra idé.
Härligt. Har chatten något att komma med? Eller?
Ja, men jag har flaggat för lite att vi kommer ta lite tittarfrågor. Det har kommit in en hel del. Det var ju det som någon som verkligen ville ha lite gnaget rykten. För han sitter hos tatueraren och behöver lite glatt för att utstå smärtan.
Tatuera in ryktet eller vadå?
I sådana fall så har jag en riktigt stökig tatuering att bjuda på. Det var ju någon obskyr Instagram-sida som alltid har fel som kom och påstod att Carlos Strandberg är aktuell för AIK. Och det är ju en värvning som hade piggat upp om något.
Ja, men jag tror att han satt och skulle gadda SM-guld 2 lax 22 på magen faktiskt.
Jo, men den kan jag backa. Den kan jag backa lite tidigt.
Ja, men vi har ju en Gnaget-fråga som är: vad tror ni Gnaget får för Bilal plus 81 och hur stor är egentligen chansen att Saletros kommer hem?
Josip sa 5, va?
Ja, alltså 8, och det kan jag säga. Det får AIK inte. Det är 8 kanske får fått igen då. Efter att agenter och klausuler och allting är betalt. Men Bilal Hussein 20. Mm. Där någonstans skulle jag säga. Låter väl rimligt.
Mm. Absolut.
Absolut.
Men det är så här också. Hade han spelat i Danmark så hade han fått 40. Det är liksom...
Ja. Det är provocerande. Och alltså, så här, tittar man också på ligaranking så är det ju rimligt att en spelare som rammar på den nivån...
Men det är inte mindre provocerande.
Nej, det är skitstörigt.
Det är skitstörigt.
Men det är ju där vi är.
Absolut.
Alltså åker vi ut mot Vårdskla. Ja, men varför ska vi ha 40? För en 20-åring, då ska vi bara ha 20. Och så ska vi sitta ner och tacka och ta emot. Och hela. Och troligtvis är det ju till Danmark han går för 20.
Ja,
det är så jävla mitt.
Det är extra sorgligt.
Ja, nej, men det kan jag väl säga till honom. Vad var frågan? 81 och plus Bilal.
Ja,
jag tror att netto 25 landar på AIKs konto för de två spelarna. Ja, sen tror jag inte att... Jag tror inte nödvändigtvis båda går i det här fönstret. Jag tror att en går.
Men har ni liksom chans på guldet om ni släpper...
Ja, det är någon som säger det. Blir det ens topp tre då? Om vi släpper båda två.
Svårt att ersätta liksom.
Jo, men det...
ni måste någonstans ändå gå in och förstärka på andra positioner.
Också. Det är därför jag tror att man kommer göra en försäljning. Och jag tror att man kommer ta de degen och lägga på två nya spelare. Som ska rätt in i en startelva. Säljer man Bilal så måste man ju med allra största tydlighet ersätta Bilal. Säljer man 81 och där man har Acke Björnström, som ju du om någon vet med Nervalla. Det är en jävligt bra allsvensk vänsterback. Så behöver man inte ersätta 81 utan där har man ersättaren klar. Och då kan man lägga de pengarna på offensiv förstärkning. Framförallt på högerkanten. Vilket jag är helt jävla övertygad om att det är det man siktar på detta fönster. Sen vad det blir, det vet jag fan. Men jag hade inte haft något emot ifall AIK värvade inom allsvenskan på den positionen. Det finns två spelare i alla fall som jag gärna hade sett. Det är Rasmus Alm som sitter på utgående kontrakt i Elfsborg. Gjort 9 poäng den här säsongen. Sen finns det också en spelare som heter Jonathan Levi som är rätt duktig på den positionen. Som jag gärna hade sett att AIK gick in och pröjsade ganska bra mycket pengar för. Men då behöver man nog sälja först. Och det kommer man nog göra vad det lider. Sen vem det blir, det vet du fan. Det är kanske Mån som ska göra oss lite klokare gällande. Vi får väl se. Ni är inne på att AIK behöver agera eller?
Absolut, och det är väl framförallt på ytterpositionerna som du själv, de som du badar upp som rykte, att det saknas ju kvalitet, och du tror att Rasmus Alm fortfarande spelar i Elfsborg, gör mig lite förvånad. Jag tycker han är otroligt underskattad, och jag är nästan lite sur att vi inte är där och hugger.
Nej, visst, verkligen. Levi vore väl en dunder värvning. Men han är för snäll för att spela AIK, tror jag.
Tror du?
Ja.
Han är riktigt rövhåll.
Känslosam.
Är han det?
Ja, jag tror det.
Det känns ju snarare som en karaktär som han gillar ju uppmärksamhet. Gillar att stå i centrum, gillar showen. Alltså det känns som en Martin Mutumba med italienskt blod.
Mm. Han satt ju liksom och lite tårög där efter torsken mot Sirius till och med.
Jo, men det kan, han är ju italienare. Är det något han kan med att fejka?
Ja, det kanske är det. Det, kanske
det är klart att det där var teatraliskt om något. Ja. Men den blir ju såklart jättesvår, men jag hade gärna...
Och Norrköping sett. Behöver ju inte degen, det är det som är problemet. Att de, liksom, de kan ju sätta en prislapp på 15 miljoner för att de behöver liksom inte få in mer.
De verkar ju riktigt trötta på Norling där i alla fall, har man ju förstått. Ja. Alltså även i styrelsen.
Och där, ja, det bråket var ju ganska uppiggande också.
Ja, verkligen.
Mård går ut och pekar på Norling. Ja. Norling går ut och pekar på Mård.
Mm, och den känner man igen från alla klubbar Norling har varit i tidigare. Ja.
Det är aldrig hans fel, nej.
Nej, aldrig.
Inte ens när han körde spelade P19 i AIK och körde man och full fart framåt på FM. Någon riktig liksom, galen taktik som inte gick hem. Det var faktiskt spännande. Anton Saletros har du pratat om. Han är ju i Sarpsborg. Månsson är ju i Norge. Kanske har koll på Saletros. Ska bli kul att kolla ifall han har det. Molde möter Elfsborg. Kanske.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns ju... Det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna, och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan, ja, men det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för någon vecka sedan. Det var ju en psykolog med. Lyfta någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Så vi kan få lite svar på. Här har vi alldeles strax då Oskar Månsson med oss. Hur är läget?
Ska vi se.
Nu är du med. Hör du oss eller?
Nu
försvann du istället. Hur går det?
Ja, det, ni vet hur det är med de här lurarna som kopplar in sig på fel enhet hela tiden.
Ja. Men nu hör du oss och vi hör dig.
Yes.
Härligt. Hur mår du?
Jag mår fint. Det gör man ofta vid fjorden.
Ja, för det är vid fjorden du håller till nu för tiden. Hur är det att ratta Fotboll Stockholm från fjorden?
Nej, men det går överraskande bra skulle jag påstå.
Härligt. Hur bra?
Vi har ju folk på plats som ja, dels kommer jag till Stockholm själv nu om några dagar. Men vi har ju också mina kollegor Samuel och Viktor som går på så mycket träningar de kan. Så vi har, det känns som vi har gott om närvaro ändå, även om jag är på distans just nu.
Hur är det att liksom ratta Fotboll Stockholm då, med tre klubbar, med allt vad det innebär och problematiken kring det? Ni får ju ofta höra liksom, ni skriver för mycket om Bayern, ja, nu har ni inte skrivit om AIK och liksom, hela den grejen. Hur mycket tacklas man med de bitarna, att det ska vara jämnt fördelat och allt vad det är?
Ja, det får vi ofta höra. Verkligen, men... Och jag tänker det är lite tudelat det där. Å ena sidan är det är klart att det är irriterande när folk blir förbannade. Ni skriver ju inget om Hammarby liksom, och så räknar de på de sista fyra dagarna och ser att vi har skrivit betydligt fler artiklar om de andra lagen. Och så är det liksom, det svänger ju ganska mycket vilka vi fokuserar mest på. Och det, jag tror det enda sättet att jobba, det som är viktigt för oss är att det är jämnt i längden och att vi strävar efter det. Så ja, det kan man bli lite irriterad på. Framförallt när folk inte köper just det argumentet. Och hur liksom en daglig bevakning ser ut beror ju ganska mycket på slumpen. Alltså om man får tag på någon spelare, om det är en träning just då, om det blir något strul med intervju eller något sånt där. Men å andra sidan så är det ju lite, alltså det är ju ingen överraskning precis. Om vi har bestämt oss för att skriva om de här tre rivaliserande klubbarna och ge oss in i det, då får vi ju också tåla den typen av reaktioner. Så särskilt farligt är det trots allt inte.
Hur svårt är det att bevaka dem då? Det är ofta en debatt kring, det blossar väl upp kring landslaget rätt ofta, att så här, det är så stängt och det blir mer och mer att klubbarna vill själva äga sina intervjuer och skicka ut sitt eget innehåll och allt vad det är. Men hur ser ni på den biten? Hur tufft är det att bevaka klubbarna? Hur öppna är de?
Om man jämför med landslaget så är det ju väldigt, väldigt bra att jobba med allsvenska klubbar överlag och... Generellt har det blivit lite svårare kan man ändå säga på senare år. Pandemin har på något sätt satt en ny standard. Alltså det är fler stängda träningar än tidigare och mindre tillgänglighet vad gäller intervjuer och liknande. Ja, det är inte så mycket att klaga på i grunden, men man kan ändå se en liten illavarslande trend. Alltså om det fortsätter åt det hållet så blir det svårare helt enkelt. Och sen beror det lite på vilka som är inne och styr i klubbarna för stunden. Alltså det är ganska personberoende. Så på sistone har vi tyckt det varit svårast att jobba med AIK. Som tidigare och före Norling kan man säga var den klubben som var lättast att jobba med tyckte jag. Medans Djurgården är nog den klubben som vi... som är liksom lättast att planera, som är mest förutsägbara, som vi vet att det alltid löser sig med. Hammarby är lite mer av och på kan man säga. Ibland får vi väldigt bra tillgång där, men där kan det vara lite senare besked kanske än i år.
Så du upplever kring AIK att det var någonting som förändrades när Norling kom och det lever kvar lite grann?
Ja, det kan man säga. Han ville ju stänga träningarna och ha det som regel och den öppna träningsundantag. Och det gjorde han ju mycket för att han trodde att det gav en sportslig fördel. Att man kunde hålla på sina hemligheter så att liksom motståndare, scouter eller medierna inte var där och så vidare. Och å ena sidan kan man ju, tror man på det, att det blir bättre sportsligt av att stänga träningar. Det är ju väldigt svårt att tycka någonting om det, liksom dra några generella slutsatser. Men tycker man det så är väl det fine. Alltså det sportsliga ska gå först. Men däremot tyckte jag att hans argument var rätt mycket väderkvarnar. Alltså han pratade om till exempel om att medierna kunde skriva om fasta situationer och som AIK gnuggade in. Liksom, och den typen av artiklar har jag aldrig skrivits i svensk press. Liksom, så... ja, det kändes som att det höll inte riktigt den där resonemanget. Det var nästan lite drag åt paranoia. Nu tror jag däremot i Norrköping att han är öppnare. Men det hänger väl också ihop med att i AIK har man många som är på träningen ofta. Många olika typer av medier. I Norrköping är det ju främst lokaltidningen som är där. Liksom, och har man inte lika mycket uppmärksamhet, då vill man ofta ha mer av den varan. Det är väl rätt klassiskt.
Du, i övrigt då, framåt här, så nu är det ju Silly på gång. Det händer ju en hel jävla del, framförallt i Bayern. Är det hetsiga tider även för er, och hur mycket jagar ni liksom, ja, men att avslöja övergångar och den biten?
Ja, vi har inte lagt så mycket fokus på det egentligen. Vi är ju en liten redaktion och man får liksom prioritera hela tiden vad man vill bli bra på. Och alltså Silly, vi hade ju gärna varit bra på den, men det är vi inte riktigt. Vi har väl avslöjanden då och då liksom, men det är ju inte något som konkurrerar liksom med kvällstidningarna eller typ fotbollskanalen. Men, och dessutom har vi lite högre ribba också kanske. Alltså, om vi ska avslöja någonting, då ska det liksom verkligen, då ska det i stort sett vara klart på något sätt. Liksom. Att de här klubbarna rycker i den spelaren och liknande. Liksom. Den typen av, som ofta är agentuppgifter, är vi inte så intresserade av. Att skriva själva. Jag är ingen silly-guru, men jag har ju en del emellanåt.
Det som har hänt och är klart då är ju det som slog ner som en liten minibomb i alla fall, med Bayerns ass-tränarbyte som ju verkar ha varit förbestämt och sådär. Vi pratade nyss med Hammarby-supporten Jim Rånäs som var inne på att det kanske har viskats lite grann om ett missnöje med den assisterande tränaren, som dessutom har ett CV av att vara väldigt kort tid och har varit i väldigt många olika klubbar. Har ni något mer på den grejen eller?
Ja, vi har ju sökt svar från Hammarby och har fått att de inte vill säga så mycket mer just nu. Mer än, ja, de skrev ett pressmeddelande som var ganska intetsägande, och jag har varit i kontakt med Ivan själv, så jag ska få en intervju med honom i början av nästa vecka. Så då får vi se om man lägger korten på bordet. Det jag har hört är ju att det beror främst på familjeskäl, att de inte har trivts i Stockholm. Men huruvida det stämmer får man väl låta vara osagt. Verkar lite konstigt att han flyttar runt så mycket och familjen inte trivs i Stockholm, tänker jag. Alltså då, om man liksom ger sig in på den typen av liv, så borde ju Stockholm vara en ganska schysst stad att bo, kan jag tänka. Men ja.
Får hoppas att det blir att nya då trivs lite bättre för Bayerns skull. Men du, annars då, du, hur ser du ju mycket i Norge, och som jag förstått följer också en hel del norsk fotboll. Hur är bilden av allsvenskan i Norge?
Ja, ärligt talat så bryr de sig inte så mycket om allsvenskan. De har nog ingen större koll faktiskt.
Det är ömsesidigt.
Ja, men verkligen. Alltså, det är ju när det inträffar exceptionella saker som blickarna riktas till Norge. Ja, men typ när Bodø Glimt går långt i Europa, då blir liksom, då kommer det svenskt intresse. Eller ja, det som är återkommande från svensk eller från allsvenskan vad det gäller det norska intresset, det är ju publiken och derbyna i Stockholm framförallt. Liksom, när jag snackar med vänner och fotbollsfolk här, så är de ju väldigt avundsjuka över att det kan se ut på det sättet. För den typen av matcher finns inte i Norge överhuvudtaget.
Det är ju lätt att förstå faktiskt. Vilken liga skulle du säga är bäst då? Du som följer båda.
Jag skulle säga att de är ganska jämna. Men just nu är ju norska ligan i ranka 14 i Europa, och svenska är ju 23. Så ja, det är väl det måttet man har att ta till. Så i Europa har det ju åtminstone gått bättre för Norge på sistone. Det är ju å andra sidan ingen jättebedrift, med tanke på att inga svenska lag åstadkommer någonting alls förutom MFF, om man ska vara lite krass.
Ja, det är ju absolut sanningen. Men du, på tal om lite spelare som är i Norge och så Malmö är ju sugna på den här Berisha. I AIK-led pratas, eller har det börjat pratas en del om Anton Saletro, som vi börjar i Berisha-änden. Hur mycket har du sett ut av honom och vad är det för spelare?
Jag har inte specialstuderat honom, men han är ju en stor profil i elitserien och en ledare i Viking, som är en Viking Stavanger, som varit en storklubb på dekis kan man väl säga, men som numera är topplag, och Berisha är ju en en ledare och en stjärna i det laget. En rivig anfallare som, ja, som skulle kunna vara en landslagsspelare om Norge inte, liksom, som de har nu, har en väldigt stark ja, anfallsgeneration. Men i normala fall så hade den kvaliteten liksom räckt till en landslagsplats i Norge, skulle man kunna säga.
Ligger det någonting i ryktena? Alltså är det så att han är liksom nära Malmö, så som vissa skriver?
Ja, jag vet inte så mycket om det. Jag tyvärr kan inte komma med så mycket inside, men jag fattar ju varför de vill ha honom. Och om det blir av kommer det bli en dyr affär. Det är ju, det är liksom en spelare som Viking håller väldigt högt, och enda sättet för MFF att värva honom är förstås bara liksom att bjuda så mycket så de inte kan säga nej.
Och Anton Saletros då, där det är ju ingen spelare man ser varje vecka, men går man in och bara kollar statistik och sådär så smäller du in både mål och assist och verkar ju ha fått en jävla tung roll i Billborns Sarpsborg. Hur mycket har du sett av honom?
Ja, men honom har jag specialstuderat, skulle man nästan kunna säga.
Oj, oj, oj.
Nu får ni Saletros-rapporten här. Ja, men honom har jag ju följt såklart sen han slog igenom i AIK. Jag gillar honom redan som 18-åring liksom, eftersom han är en väldigt intelligent spelare. Men jag var i Sarpsborg och gjorde ett porträtt slash reportage om Stefan Billborn. Det är lite succévibbar på Sarpsborg som spelar väldigt offensiv och härlig fotboll. Jag har mycket mål som helst. Har haft lite marginaler mot sig än så länge, så de ligger liksom femma, sexa där någonstans tror jag. Men ja, det skulle kunna bli riktigt bra. Och Saletros skulle jag säga är deras stjärna.
Oj, oj.
För han är en ny spelare skulle jag säga. Alltså han är mycket starkare och han är mycket rappare. Alltså de tränar i stenhård fys i Sarpsborg. Och Saletros som liksom aldrig riktigt slog sig in i AIK och aldrig hittat sin roll och haft en märklig sejour i Ryssland och sådär liksom. Han har ju kommit till det laget och som tränas enormt hård fys och blivit en riktig atlet. Liksom. Alltså verkligen så det lyser om honom. Liksom. Och med den fysiken som han plötsligt har, då kan han liksom utnyttja den intelligensen han har också. Och duktig eller bra vänsterfot och så. Så apropå bra eller dåliga landslagsgenerationer. Alltså han skulle mycket väl kunna spela i vara med i en landslagstrupp.
Så bra.
Säger han nu. Ja, ja, absolut. Om man då betänker att svenska innermittfältet är så pass svagt liksom, så att ja, men Jesper Karlström startar ju liksom en viktig match nyligen liksom, och Saletros är ju säkert på minst den nivån skulle jag säga.
Sitter ju på ett utgående kontrakt med Sarpsborg. Det låter ju som att det här är en spelare som kanske snarare blickar ut på kontinenten än hem till Allsvenskan.
Ja, jag är ganska övertygad om det faktiskt. Jag tror inte att han är intresserad av att gå tillbaka till AIK i det här läget, utan Nu känner nog han att han flyger och vill till en större liga helt enkelt. Jag skulle bli mycket överraskad om man inte resonerade på det.
Du skulle sett Kristoffers axlar som bara sjönk ner nu.
Samtidigt som du nyss får en push ifrån Fotboll Direkt som har intervjuat AIKs vd Manuel.
Jag är ledsen. Jag pratade lite med honom också när jag var där och hört mig för lite runt honom. Och ja. Det tyder ju helt enkelt på att han vill ta nästa steg. Det är läge för honom nu liksom.
Ja, men så är det här.
Det kan väl vara att han kommer till AIK om 3 säsonger istället. Eller 5 säsonger kanske.
Samtidigt som Manuel Lindberg säger till Fotboll Direkt att just nu planerar vi inga spelarköp alls. Så att det känns som att Saletros är en bra bit ifrån AIK med andra ord.
Trevlig helg.
Ja, men verkligen. Ska vi ta helg på det? Hör du och dina kollegor någonting runt AIK? Eller är det liksom, det är butiken stängd och hela den grejen?
Ja, det är ganska stängt kan man säga. Det är ju, alltså, det finns väl 2 alternativ. Antingen att de inte gör någonting alls. Och det är ju inte orimligt med tanke på hur mycket pengar de lagt på John Guidetti. De får ju hålla i planboken. Det finns ju inte pengar till att värva något stort helt enkelt. Men om de gör en värvning så är det väl att de värvar en ytter helt enkelt. Att de tror att de kan hitta någon som är så pass bra att den spelaren kan gå in redan nu. Och höja laget liksom. För det är ju
Ja, det känns ju lätt med 0 kronor på plånboken. Det saknas ju
kreativitet i AIK, och Jordan Larsson var väldigt viktig för AIK under nästan hela vårsäsongen. Tog ett par matcher när han kom igång, men jag tror man kan nog inte underskatta hans betydelse med tanke på hur liksom mångsidig och han är och vilken hög kvalitet han håller.
Och det såg vi om inte annat nu när han försvann, att det saknas en del kreativitet där. Men du, vi har pratat en del i avsnittet också om Pavel Vagic på väg till Hammarby från Rosenborg. Följer man sociala medier så var det en del Rosenborg-supportrar som jublade ganska högt över att Vagic ser ut att lämna. Han verkar inte ha gjort något superavtryck i den klubben. Vad säger du om den övergången?
Ja, väldigt intressant. Jag ska skjuta in en grej om AIK förresten, apropå silly season. Jag tror att Taha Ayari, lillebrorsan, jag tror han kommer gå till Feyenoord.
Nej! Fan. Och han har inte ens avlagskontrakt, så det blir 0 spänn in typ. Det är något utbildningsbidrag.
800 000 typ.
Ja, det kan vara så.
Nej.
Precis, och det är den typen av uppgift som vi inte publicerar, apropå att det inte är klart och så vidare. Men han har varit där på provträning, och så som jag förstått det så är det hett i vart fall. Så det kan nog mycket väl bli en övergång där.
Så spelar det ut men inte pengar in.
Ni får ta det för vad det är.
Ja,
så länge.
Mm. Ja, jag hoppas såklart att du har fel, men jag blir inte förvånad om du har rätt.
Ja, nej, men Pavle Vagic som... En spelare som liksom hela sin karriär, sen han var liten pojk, så har han ju varit den bästa i alla lag han spelat i. Och han liksom under flera år, eller jag får säga, men under ett par år åtminstone, var han liksom den bästa spelaren hela landet i sin årskull. Liksom. Alltså han var före Dejan Kulusevski. Debuterade tidigt i MFF och spelat på precis varenda position som finns i laget. Och det är liksom... Där tänker man att det finns väldigt mycket potential att hämta fortfarande. Han har inte riktigt fått till det. Rosenborg värvar honom för stora pengar. Men i Rosenborg ses han ju som en stor flopp, helt enkelt. Det har inte gått alls bra för honom. Det började hyfsat när han hade Åge Hareide. Första säsongen, då såg man väl lite tecken på att det skulle funka. Men i år, när Kjetil Rekdal har varit tränare, så har det inte funkat överhuvudtaget. Han har ju blivit utbytt i paus 3 gånger tror jag, vilket ju är lite småförnedrande. Han har stått för något ganska liksom, eller ett avgörande misstag, som väldigt tydligt misstag, och Kjetil Rekdal hade inte spelat honom om de inte haft skador på 2 av sina andra mittbackar. Så har det sett ut i år. Liksom. Det har inte funkat alls. Så
det låter inte jättepositivt.
Är man ju glada för honom, att man, eller många är väl glada att man blir av med honom, trots att han var en stor investering.
Det låter inte jättepositivt för Bayern. Alltså om det har sett ut så.
Nej, men det kan ju också vara liksom, man ska säga, han fick en skada på försäsongen, kom tillbaka precis innan seriestart, och sen har man Kjetil Rekdal mot sig, då är det ganska svårt att prestera, för en mycket speciell tränartyp som liksom, ja, det är en my way or the highway typ, och som sagt, han har fått spela eftersom de har inte haft några andra alternativ, kan man väl säga. Och men när han tog sig ut i landslagstruppen nu senast, det var ju för sig efter den här galna skadekrisen, liksom en 22-årig spelare som liksom fortfarande inte riktigt kommit igång, men som ändå liksom kan ta sig ut i en landslagstrupp. Alltså, det är ju å andra sidan superspännande att värva en sån. Så,
Vad fint du bor.
Ja, alltså, får man se lite av den där utsikten?
Vi kanske inte var tydliga med att du är med i bild också, så att vi fick en husesyn här.
Ja, men det är härligt. Ta lite runt här ute, det ser ju otroligt ut.
Wow.
Så där ser det ut.
Det är inte helt illa att bevaka Stockholmsklubbarna från distans. Då. Det där är inte Klarabergsviadukten.
Ni borde flytta redaktion med en gång.
Ja, jag blir absolut lockad, ska jag säga. Men du, ifall vi ska avsluta det här segmentet då, så vi började ju prata lite grann innan vi ringde upp det om så här fotboll Stockholm versus och fotboll Skåne. De, kan du bara klargöra att de började ihop, men nu är ni separata, eller?
Ja, det stämmer. Det är 2 olika bolag som som driver det nu. Så jag har dessvärre får vi säga, för på Skåne har ju blivit bra, men jag har inget med det att göra just nu. Och vi gasar på för fullt på Stockholm, och det går ganska bra för oss också. Mycket prenumeranter som kommer, och ja, det ser rätt stabilt ut faktiskt.
Härligt. Hur det här är ju en rätt rolig fråga, eftersom att jag gör ju en podd som handlar om AIK också, och den vi har ju som mest lyssnare när AIK förlorar, såklart, för då dyker ju Ebbe och liksom hela Malmö upp också och ska lyssna. Men hur viktigt är det för Fotboll Stockholm att alla tre lag går bra, eller är det nästan lite dåligt att så här, två får gärna gå bra och ett får gärna gå åt helvete, för då blir det trafik från alla håll och kanter?
Ja, precis. Ja, men det är inte så dumt faktiskt. Om det går bara för två och för det tredje. Men jag tror ändå, för vår skull är det nästan bäst som det är nu, att alla är med i toppen. För oss är liksom trafik och klick inte särskilt viktigt för oss. Det spelar inte så stor roll. Däremot är det väldigt viktigt för oss med prenumeranter. Och när det går bra för ett lag och det blir hype kring det, Då brukar det rassla till ganska bra. Så för oss är det bra för businessen om det går bra, helt enkelt.
Ja, ah, okej. Synd, annars hade vi kunnat jobba Bajen och åka ur tillsammans. Nej, men du, grymt Oskar. Kul att vi fick ringa dig. Gnugga på med Fotboll Stockholm och ha det så trevligt vid fjorden där du håller till.
Tusen tack för det. Lycka till själva.
Ja, och du är varmt välkommen när du är förbi Stockholm och kika in i studion också. Det är inte riktigt samma utsikt som du har, men den är okej.
Okay. Nej, men härligt. Jag kommer bara om några dagar, så titta gärna förbi.
Då så. Ses vi. Och hörs vi.
Ciao.
Ciao, ciao. Ja, men vad peppad man blev som gnagare efter det där. Såg ni hur jag steg när han pratade om hur bra Anton Saletros var? Tills det kom att säga, nej, alltså, det här kommer inte hända förrän om 5 år. Det är så jävla örfil man åkte på där.
Ja, hetast på marknaden, Oskar Månssons lägenhet nu. Ja, det suger på buda direkt.
Ja. Bra husesyn, får man lov att säga. Men vi fick ju lite siller runt AIK. En spelare på ungdomskontrakt som lämnar för en proffsklubb. Det var ju precis det vi behövde.
Precis.
Men då kanske, alltså, om taktiken är att AIK måste sälja spelare. Det här är ju ändå en försäljning. Mm. Även om det är bara en halv miljon. Ja, då får man ju också köpa då.
Ja, det går väl någonstans.
Det går väl att betala lönen till Gretti direkt in på hans konto liksom.
Just det.
Månadslön.
Han ska ha lön också, ja. Precis. Nej, men det är löst. Det är löst. Jag har goda förhoppningar, tänkte jag säga.
Du är med och pyntar också, eller?
Jag har ju mina 3-årskort. Ja. De går väl också till någon, inte till Tajar i alla fall. För att han ska tydligen till Feyenoord. Ja, men härligt. Kul att prata lite med Oskar. De här lokala redaktionerna är ju faktiskt, som du är inne på med Fotboll Stockholm också, de som är för oss nördar roligast att följa. För de är ju ofta på alla träningar och har lite bättre koll, lite mer trovärdiga. Sen kan jag gilla också att så här, vi behöver inte skriva om precis varenda jävla rykte, utan vi skriver när det är skarpt läge.
Ja, visst.
Nej, men jag tror att det är bra även för de stora drakarna liksom, att de får lite konkurrens på annat än silly. För jag tycker att silly-journalistiken ibland kan bli liksom lite tjatig. Det är liksom den som har bäst kontakter som vinner, men det är kanske inte bara det man vill läsa, utan lite mer nördigt om faktiskt spelarna som kommer in och liksom vad de har för kvaliteter och bakgrunder och så. Det tycker jag de är vassast på.
Sen har ju det har ju blivit lite också silly senaste, är det typ halvåret, året, där det har blivit så här. Det kommer en Twitter liksom, om det är från Anna eller från Disco eller vem fan det än är, avslöjar den här gubben är klar för Blåvitt, och så går det 2 minuter och så skickar Blåvitt ut att den här gubben är klar. Det är så här, jaha, det var inte så mycket att avslöja.
Och sen
så
massa obskyra Twitter och Instagram-konton som liksom skickar ut liksom samma grej liksom.
Vi som sitter på utanför storstäderna och följer också, alltså våra redaktioner, vi har ju UNT i Uppsala till exempel, som har ju varit lite upp och ner i sin Siriusbevakning helt klart, men har ju lite, nu har en ny kille nu som heter Marcus Lindén, tror jag, som är duktig tycker jag. Skitkul att följa, men det är också, man vill ju ha det här som är en kille som faktiskt är på varje träning, eller en journalist som är på varje träning
och som faktiskt har
kan, och kan ta de här små intervjuerna då och då, ha koll på hur folk mår i klubben typ, alltså det blir en helt annan typ av, jag skiter vid om de avslöjar vem som går ut och in så att säga. Men vi var ju på, när von Heine var på scoutingresa på Island, då hade de ju listat de här spelarna, kan de kolla på? Kört lite transfermarkt liksom, bra. Islands koll. Så sånt där är ju superviktigt för de små klubbarna, framförallt tror jag.
Hörrni, i helgen då, det är possession derby nere på Guldfågeln.
Just det.
Mellan Kalmar och Sirius.
Rydström derby.
Ja, exakt. Två stycken små trevliga lag ju.
Ja, eller hur?
Men vad säger du inför matchen?
Nej, det är skitsvårt att veta hur det där kommer se ut faktiskt. Jag tror senast vi mötte dem där nere så var de väl rätt överlägsna, har jag för mig, i matchbilden. Och det är väl det man vill kunna undvika nu och få med sig de här bra halvlekarna vi har haft. Så att jag vet inte riktigt. Det känns jätteviktigt att vinna, för det är liksom, jag har ingen rivalitet alls mot Kalmar FF egentligen. Men sen den här Rydström-övergången har jag liksom, jag är ett horn i sidan även där mot Kalmar. Det var jävligt skönt att ta en seger.
De har ju plockat en del spelare från er liksom.
Ja, de har ju gjort det. När han inte förlängde, eller vi inte ville förlänga, eller hur det nu var, beroende vem du frågar, så gick han ju dit till exempel. Och det känns ju också som att nu när Johan Karlsson, som är till och med en av våra på riktigt, ska ner dit förmodligen, så känns det ännu viktigare att visa att vi ska kunna slå dem helt enkelt.
Ja, och skiljer ju bara, tittar man i tabellen så är det att skilja mycket, men tittar man i poängkolumnen så är det 3 pinnar.
Eller hur, det är supertajt ju, så att, och vi låg nära dem hela förra året också. Så att det känns en extra krydda att kunna plocka ner Rydström lite där på jorden. Hoppas vi kan göra det.
Och för Malmös del så är det Boogie Team Varberg som kommer på besök. En seger av 4 möjliga för Malmö FF mot Varberg.
Ja,
då har vi det lite puls också. Den kommer också mitt emellan viktiga Europamatcher, ja, och sådär. Vi har pratat om rotationen i Malmö. Jag försöker väcka någonting här bara.
Ja, men jag tror att jag hoppas att flera av de kritiserade spelarna inser att det liksom kan vara sista chansen att de får starta på ett tag nu när vi liksom ryktas in 4-5 nya gubbar, så att det är liksom många som måste ta chansen för att de inte ska liksom trilla ner i hierarkin. Så att vi hoppas att det är liksom många tjurskallar som spelar.
Hur säkert sitter Milos då? Sitter han säkert? Eller?
Alltså jag tycker ju att det är svårt att... eller jag gillar inte när man sparkar tränare mitt i säsongen. Jag tycker det är svårt. Han har varit ett cupguld och vi, liksom, vi är allra högst grad med och vi har mycket på gång in. Och också så här, vem fan ska vi plocka in liksom?
P.O. Ljung.
Nej, men den processen, tränarrekryteringen, borde den liksom inlätts för 2 månader sedan, jo, i sådana fall.
Fattar.
Än att vi ska ta in en paniklösning nu. Sen visst åker vi ut mot islänningarna och torskar mot Varberg, så det får vi ta diskussionen då liksom. Men jag står ändå fast vid att jag tycker att han börjar i alla fall få förtroendet året ut.
Och det, han köpte sig nog ganska mycket tid med det där cupguldet också.
Mm.
En spelare som det pratades om efter Vikingur-mötet var Jo Inge Berget, som ju sägs vara, och det är väl fullt logiskt också att han är en av spelarna som kanske ska fasas ut, visade väl snarare att, för han var väl en av dem som var bäst på plan och visade hjärta, det där röda kortet när han var den som faktiskt bröstade upp och stod upp för supportrarna och allt vad det var.
Och även med tröjan, så var han ju också, när han blev tillfrågad så var han också, tyckte att det var liksom en märklig tröja, så att han har ju liksom, och har i media någonstans velat få ett nytt kontrakt. Han har liksom inte jämförelse med AC, att han liksom faktiskt vill vara kvar i Malmö och vill vara här resten av sin fotbollskarriär. Det tycker jag att då borde han belönas med ett kontrakt. Jag tror att det kommer lösa sig till slut också.
Du tror han blir kvar?
Ja, jag tror det.
Vi har en måndag då vi kommer med ett nytt avsnitt. Då är det också en härlig allsvensk kväll med Helsingborg-Djurgården, Bayern, Blåvitt. 2 klassikermöten och så Värnamo Sundsvall som får vara på tredje skärmen. Kan vi väl ändå vara överens om allihopa, även om vi kanske ska ta pulsen på Martinsson. Det brukar vi göra titt som tätt. Men det är ju härliga matcher som kommer bli roliga att följa. Som ni märker så vill jag inte ens nämna Elfsborg AIK, för att jag orkar inte med mer ångest i det här avsnittet.
Men ni brukar väl vara bra där borta?
Vi har ju faktiskt bara, ja men det är faktiskt 6 raka bortamatcher mot Elfsborg utan förlust. 3 kryss, 3 vinster. Spöder de 4-2 i fjol. Elfsborg, vi pratade om det i vårt testa större avsnitt, att Elfsborg känns som ett buggyteam för AIK. Och så kollade vi upp det. Elfsborg har 3 vinster sedan 2012. Mm. Det är alltså 20 matcher mot AIK. 3 vinster totalt.
Men det är för att ni ligger så lågt och det är svårt att kontra på det liksom.
Ja, exakt. Alltså, vi brukar ju ha parkerat buss. Hur fan ska du kontra på den här bussen då? Lycka till med det, Thelin. Så vi får se ifall det blir parkerad buss för AIK. Det enda man brukar veta med AIK, det är ju att de brukar vara bra på att resa sig ur kriser.
Mm.
Det brukar sällan vara långa. Det brukar vara torsk, alla ska avgå. Och så vinner vi och ser vi tillbaka. Förhoppas för min del att det blir så även den här gången mot Elfsborg. Vi får se. På måndag är vi tillbaka igen, Kalle.
Det stämmer bra det.
Verkligen. Du får ha en jävla fin helg. Vad ska du göra i helgen?
Jag ska åka ner till... Ja, men det är det faktiskt. Ja. Jag ska ner till min lilla hemstad Vetlanda och spela på en gammal kompis bröllop.
Oj, 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 oj.
Slidigt.
Tidigt i morgonbitti bär det av. Mm.
Se till så att du är här på måndag bara. Det är... för tekniken rattar jag inte själv.
Nej, men vi
kan
vi
inte göra.
Vi får se.
Hörrni, tack för idag. Alla som har varit med oss, alla som lyssnar på oss. Vi är tillbaka igen på måndag. Då har vi massa roliga resultat. Förhoppningsvis att prata om det. Hörs vi? Hej!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.